som en vind. Varmt välkomna till väckelsemöte ikväll. Det blir härligt. Det var ett tag sedan. Ja, amen. Om det är något Guds folk behöver så är det ju det. Ja. Vi behöver väckas först så att vi kan väcka världen. Ja, amen. Ja, vi ska ha ett härligt möte ikväll för att Jesus är här. Och han har varit här hela dagen idag. Vi har haft en fantastisk undervisning. Och jag har faktiskt redan bett Henry Holmberg komma tillbaka och besöka oss. Ja. Men. Så vi får se när det blir då. Hopp. Ska vi bara prisa Herren och tacka Herren Jesus. Herre, vi tackar dig för att du är vår frälsning Jesus. Tack att du är vår välsignelse. Du är vår rättfärdighet Jesus. Tack att i dig har vi fått full frihet. Åh Jesus, jag tackar dig Herre för den här dagen och den undervisningen vi har fått Herre. Vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt Herre. Vi prisar dig för det här mötet ikväll Herre. Tack för vad du har tänkt. Tack att du ska röra vid våra hjärtan. Tack att du rör vid dem som lyssnar på nätet också Herre. Jesus, tack Herre att du är verksam än idag Herre. Och tack att du snart ska komma tillbaka. Vi ser det Herre. Vi ser det på tidstecknen. Och Herre, väck upp oss så att vi riktigt kan varna på allvar nu och visa på vilken tid vi lever i, Herre. Men vi tackar dig att vi får vara ditt folk, ett Guds egendomsfolk. Vi tackar dig, Herre, att vi är ett folk, Herre, i dig, Jesus Kristus. Vi prisar dig. Tack för vad du har förberett här ikväll. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan, Herre, så att vi kan ta emot det du har att ge, Herre. Vi ber för dem som inte kan komma ikväll, som inte har möjlighet att vara med. Vi tänker på alla de som är sjuka, Herre, att du också ska röra vid dem, Herre. Ja, Jesus, tala till oss nu. Tala till oss. Låt din ande vara utgjuten över oss. Precis som du gjorde i apostlagärningarna gång på gång, Herre. Tack att du vill möta med oss och förnya oss idag, Herre. Jesus, Herre, vi tackar dig. Åh, Jesus, vad hade vi utan dig? Och vad vore vi utan dig, Jesus? Åh, Herre, vi är så beroende av dig, Jesus. Åh Herre, låt oss bara få lära känna dig och ditt ord och allt det du har fullkomnat åt oss Herre. Vi prisar dig. Tack Jesus. Nu lägger vi allt i dina händer som ska ske här ikväll. Låt oss få vara ledda av din ande Herre. I ord, i sång och musik, Herre, i förbön, i allt. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Amen. Nästa söndag klockan 16 är Ulf Mannebäck här och talar. Och söndagen därefter, det blir, ja, vad blir det för datum? 27 blir det. Då har vi församlingsmöte ska jag säga också här med brödsbrytelse. Ni är varmt välkomna. Bön på torsdag klockan 14 på Ortgatan 12. Ja, då är ni också välkomna, ni som har möjlighet. Och man får direkt kontakt med himmelen. Ja. Amen. Det har varit så gott att höra här undervisningen att vi är i Kristus. Fantastiskt. Tänk att vi är i Kristus. Där står vi. Och vi är i Kristus. Det är så ofattbart. Så man måste påminna sig varje dag om det. Att vi är i honom. Tänk om vi riktigt kunde se det så skulle vi inte vara så missmodiga, tror jag. Nej. Amen. Varsågod, Henry.
När jag var i en församling vid ett tillfälle så ledde föreståndaren kvällsmötet på söndag. Så berättade han att idag har jag varit med söndagsskolbarnen. Det var någon avslutning. Så föreståndaren hade varit där och berättat för barnen. Och så hade han berättat om hur Jesus går vid Galileiska sjön och kallar lärjungar. Och så frågar han barnen att vad sa Jesus till lärjungarna? Med fiskarpojkarna och de här. Och det var ju både brownout och blackout och det var tvärstopp. Det var ingen som kom på det. Alltså han försökte igen. Vad sa? Skulle locka dem och säga. Ja, då var det en av killarna som fick upp handen och så väldigt betänksam ut. Så reste han sig och sa, ja, Jesus han sa nog, hur mår ni? Alltså, fel och ändå rätt på något sätt, eller hur va? För det var ju Jesus sinnelag, det var att fråga, hur har ni det, hur mår ni? Så, hur mår ni? Mår ni bra? Ja, jag tackar för besöket, det har varit så trevligt att vara här. Jag hade inga förutfattade meningar alls. Det ska man inte ha. Jag hade ingen anledning till det heller. Men det har varit en riktigt skön och trevlig dag att få vara här med er. Och bäst av allt är att vi har en uppstånden frälsare. Tack och lov och pris. Amen. Och ju mer man sätter sig in i det här centrala i evangeliet om Jesu verk på Golgata och hans seger och sätter in det på rätt plats. Han gick med sitt eget blod in i det allra heligaste i himlen och vann en evig förlossning. Så när vi tror det, då är det krafter i rörelse. Inte mystiska, inte otäcka, inte sådana, men härliga, underbara, gudomliga krafter som frigör och löser människor. Så Gud välsigne er. Nu ska vi resa oss upp och bara tacka Herren. Och ni vill lyfta era händer. Det är så roligt när folk prisar Gud. Eller? Alla bönehus och kapell och tempel och jag vet inte vad det är, folkets hus eller om det är, överallt där Guds folk samlas så där ska det vara lovprisning till Jesu ära. Eller? Det älskar vi. Så nu lyfter vi våra händer och så blandar vi våra röster. Kan du tala tungor så är det tillåtet. Vi säger det att högmässan börjar nu. Ja. Amen. Och så prisar vi Gud bara. Får ni välsigna mig nu så ska, om ni gör det väldigt bra så får ni igen ett. Ja. Dubbelt upp. Så tack för att ni prisar Herren nu och så flödar vi med den heliga anden. Och ni får känna er väldigt fria nu och tacka och lova Herren. Halleluja. Oh, rabashando gloria. Amen. Halleluja. Oria la barakai du la mosha kendo. Redan verkar du underbart med din ande. Tack för dina specialtankar för den här kvällen. Oh, jag tackar dig här att du redan berör människor här. Ore melekito rosha la mandos. Där Herrens ande är, där är frihet. Vi proklamerar den friheten i frälsarens Jesu Kristi namn. Halleluja. Och då är också den här lokalen nu ett befriat område. Amen. Där allt ondska, djävulst, allt fientligt är drivet på flykt. I Jesu namn är det befriad mark. Herrens härlighet på ingående. Amen. Ora barada bashando gloria, fyll upp oss Herre. Döp ditt folk i den helige ande och eld, jag ber dig. Amen. Resia la mando Cristo, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Shibarada la makando. En profetisk ande, tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja, sepredia, ishukana, prandostokoria. Tack Jesus. Ja Jesus. Halleluja. Åh mästare, vi tackar dig Jesus. Tack och lov, ja, gott det där. Ja, käre Gud. Ja hörni, ni har min nådiga tillåtelse att sätta er. I den här boken Ögonblick av nåd har jag fångat upp en del upplevelser som jag gjort själv. Men också upplevelser andra människor har berättat, möten med Gud. Och jag kom att tänka på en flicka i Bolivia som gav ett vittnesbörd. Jag ska läsa det för er. Förresten, i ett avsnitt innan så blir jag påminn om en mötesserie vi hade på en plats i en sporthall i Bolivia. Det är ett mycket varmt land när det beger sig, ska ni veta. Och de hade döpt den här sporthallen till djävulens gryta. Där hade vi möte. Med full seger. En han kastade kryckorna och sprang för fullt. Och varför heter det djävulens gryta? Jo, det var så här. Att när solen gassar på plåttak, då blir det varmt, ska ni veta. Så där spelar de ju fotboll i vanliga fall och allt möjligt svensk sporter under plåttaket. Så i folkmun var det djävulens gryta. Hur varmt vi hade på kvällarna vet jag inte, men Gud var där. Men nu ska jag läsa ett litet avsnitt av en flicka som var med. Följande härliga vittnesbörd fick vi från en ung flicka som heter Paula. Och då berättar hon, när jag var 5 år gammal blev jag påkörd av ett fordon och skadade svårt, ibland annat huvudet, med svåra besvär med hörseln som följd. Jag fick gravt nedsatt hörsel, värk och missljud i öronen och värk i huvudet. När människor talade med mig förvrängdes orden, så jag hörde inte rätt utan missförstod vad som sades. Min mamma förstod först inte att jag helt enkelt hörde fel. Det här skapade också problem i skolan med ibland uppretade lärare som skrek åt mig då de inte förstod min svårighet. Sen försökte man bota mig, bland annat med trolldom. Man tände tidningspapper och försökte blåsa in röken i örat. Självklart utan resultat, tror jag det. När jag var 9-10 år så kom mor i kontakt med oss och nämnde hon en pastor. Och mamma blev frälst. När jag blev 12 så talade man om att operera in ett rör i örat och i huvudet. Men veckan innan operationen besökte, det var jag då, från Sverige, Cochabamba. I ett av mötena fick jag förbön, Gud gjorde ett mirakel, jag blev fullständigt helad. Någon operation behövdes inte längre, den inhiberades. Mamma hade svårt att tro att jag verkligen var frisk. Hon ville fortsätta med medicinen jag använt, men snart förstod också hon att jag var helad. Sen har jag också blivit helad i mitt öga. En följd av olyckan då jag var barn var att jag inte kunde gråta. Jag hade inga tårar. Men i ett möte medan en predikant bad för mig började tårarna plötsligt strömma. Jag är så tacksam till Jesus, Paula. Jag minns den där flickan, hon måste vara några år äldre nu, kanske en 18-19 år. Men det är gott när Jesus möter och förvandlar. Det är lite dråpligt det där med trolldom, alltså de försöker ju med alla hyss. Och det är andemakter, man tänker det där är oskyldigt att blåsa in lite rök i örat efter tidningspapper. Men det är inte bara det löjliga i det, utan det är andemakter som man försöker åkalla och påkalla med inte så bra resultat. Men Jesus han verkar. Halleluja. Om det så är djävulens gryta, så är han herre. Ja, vi var ju inne på det, huruvida han var i dödsriket. Du vet frågan där, broder. Ja, och det är ju underbart. Om det så är djävulens gryta eller dödsriket, så är han herre i alla fall. Amen. Och det är den Jesus vi proklamerar igen och igen. Ja, min fru, hon är som sagt lite handicapped efter en stroke. Annars var det hon som skötte det mesta av sången och musiken. Och hon var ju utbildad kant och så. Det var inga problem för henne. Hon klarade noter, hon klarade utan noter. Innan jag åkte så sa hon, kommer du ihåg det? Du brukar bara säga, det är dur. Du sa aldrig vilken sång det var. Så fick hon ge duren och så sjöng jag och så fick hon haka på. Och det funkar väldigt bra. Nu kan hon inte spela efter stroken. Höger hand lyder inte. Men hon hälsar hit, hon frågar, är det någon bekanta här som du känner igen? Nej, sa jag, inte den. Men jo, jag visste att du var Rudgards dotter, så då var hon ju genast lite hemma här. Men när inte hon är med så har jag i alla fall lånat hennes gitarr. Och det är ju inte så illa. Ja. En gång spelade jag dragspel också, det gjorde jag säkert i det där tältet du berättade om den tiden. Sen tyckte jag dragspelet var så tungt att bära, ryggen fick stryk. Och ja, det var besvärligt på resor och ja, men ni vet, dra med dragspel, det var tungt. Så jag gav upp det. Nu och då så ser jag mitt gamla dragspel på Facebook. Det är en frälsningssoldat i Gävle som har köpt det av mig vid ett tillfälle. Och nu och då så ser jag honom, då står han där på frälsningen och drar på mitt dragspel. Då brukar jag sätta på gilla-knappen och ge några uppmuntrande ord och heja på mitt gamla dragspel. Medan jag ännu hade det hemma, jag har en dotter och så har hon fyra pojkar. Hjalmar, den äldsta, han var ganska liten då. Och mitt dragspel, det stod där nere i gillestugan hemma hos oss. Och det var sällan jag liksom använde det. Men så, pojken och jag var där nere vid ett tillfälle. Då satte jag mig på källartrappen och så plockade jag fram dragspelet. Och så började jag spela. Pojken började storgråta. Då förstod jag att det var dags att sluta. Ja. Och så blev det gitarren istället då. Den är lite lättare att få med sig. Jag tror jag nästan har lärt dig någon ny kör här också. Hur var det med den här då? Jesus, jag behöver dig. Jag behöver din nåd. Jag behöver din genomstungna hand lagd över mitt liv. Jesus, jag behöver dig. Jag behöver din nåd. Jag behöver din genomstungna hand lagd över mitt liv. Åh Jesus, jag behöver dig. Jag behöver din nåd. Jag behöver din genomstungna hand lagd över mitt liv. Jesus, jag behöver dig. Jag behöver din nåd. Jag behöver din genomstungna hand lagd över mitt liv. Och så var det den här. Hela himmelen är öppen över mig. Hela himmelen är öppen över mig. Det är nåd utöver nåd, jag kan aldrig helt förstå. Hela himmelen är öppen över mig. Mina känslor, de kan svänga, jag kan vara svag och ringa. Men hela himmelen är öppen för mig. I det ensamma stunder, när det känns nu går allt under, också då är himlen öppen över mig. Hela himmelen är öppen över mig. Halleluja. Hela himmelen är öppen över mig. Det är nåd utöver nåd, jag kan aldrig helt förstå det. Hela himmelen är öppen över mig. Jag vet att Jesus snart ska komma. Då är vandringen till ända. Då ska himmelen stå öppen för mig. Halleluja. Inga sorger ska mig hinna. Jag i evighet ska sjunga om han som öppnat hela himmelen för mig. Hela himmelen är öppen över mig. Tack Jesus. Hela himmelen är öppen över dig. Det är nåd utöver nåd. Jag kan aldrig helt förstå det. Hela himmelen är öppen över mig. Så kom jag ihåg här om sistens plötsligt en gammal frälsningsarmésång. Den är nog som norrmännen säger, den är ildgammel. Ja, och den bara liksom rann upp. Jag kunde inte ens komma ihåg när jag hörde den någon på 60-70-talet. Nej, så gamla är vi ju inte. Jo, alltså, och så kom jag till en plats och så sjöng jag kören. Då kom den där med texten följande möte. Så stod det Frälsningsarméns sångboknummer. Och jag har inte en enda sång med mig idag. Alla är hemma, så det är inte därför. Men så här, nu ska vi se om ni kommer ihåg den. Säg, vill du ej följa mig? Säg, vill du ej följa mig? Följa mig, följa mig. Och jag önskar att du ville följa mig. Har ni hört den? Säg, vill du ej följa mig? Ej följa mig. Säg, vill du ej följa mig? Följa mig, följa mig. Åh, jag önskar att du ville följa mig. För till sist vi ämnar oss till himlens land, där en krona räckes mig av Jesu hand. På den solbelysta strand, åh, jag längtar dit ibland. Hjälp mig Gud att jag må hinna himlens land. Säg, vill du ej följa mig? Säg, vill du ej följa mig? Följa mig, följa mig. Åh, jag önskar att du ville följa mig. Och till sist jag ämnar mig till himlens land, där en krona räckes mig av Jesu hand. På den solbelysta strand, åh, jag längtar dit ibland. Hjälp mig Gud att jag må hinna himlens land. Kom igen nu. Säg, vill du ej följa mig? Säg, vill du ej följa mig? Följa mig, följa mig. Åh, jag önskar att du ville följa mig. Och till sist vi ämnar oss till himlens land, där en krona räckes mig av Jesu hand. På den solbelysta strand, åh, jag längtar dit ibland. Hjälp mig Gud att jag må hinna himlens land. Säg, vill du ej följa mig? Säg, vill du ej följa mig? Följa mig, följa mig. Åh, jag önskar att du ville följa mig. Halleluja. Det är lite gammal väckelse stuk i den där, känner ni det? Just det med inbjuda. Jag läser av stora mått i den bemärkelsen att jag läser allting. Jag börjar redan i första klasserna i skolan när jag hade lärt mig att läsa. Då kom jag från skolbiblioteket med mängder av böcker hem. Vet ni vad jag läser nu? Som kvällslitteratur.
Ja, inte är det någon bibellexikon, det är Harry Sjöman. En småländsk författare som rotar i gamla protokoll och domstolsutsagor. Han är superintressant att läsa. 1700-1800-talet. Och så hittade jag nog plötsligt bland mina böcker en bok som heter Guds bästa barn. Av Harry Sjöman. Och vet ni vad han skriver då? Gamla väckelsetider. Han tillägnar boken sin, jag tror det var mormor och morfar, som han skriver var varmt troende människor. Och så berättar han, han har rotat i dokument, vet du. Och så berättar han om levnadsöden, byar där nere i Småland, som drabbas av väckelse. Den tiden höll Sverige på att drunkna i alkohol. Alkoholmissbruket var fruktansvärt på 1800-talets senare del. Men när väckelsen kom till byn, det mötte mycket motstånd, inte minst från krögaren, ja, i byn, gästgivaren, gården. Där var det motstånd. Men evangelium bröt igenom med storkamp, och de predikade radikalt enligt Harry Sjöman. Det var så hett i helvetet så folk lyfte på fötterna när predikanten predikade. Ja, men. Och så målade de ut helvete och himmel. Och enda räddningen var blodet. Och folk kom i en sån syndanöd. Så länsman, han blev så överraskad. Mord som inte har varit uppklarad på 10 år. Och plötsligt står där en och gråter och bekänner. Det var jag. Och så hamnar han i fängelse. Ja. Men han går in i fängelse med frid i hjärtat. För nu har han mött Jesus och måste få rent hus i hjärtetrakten. Det är gripande att läsa det där. Så Harry Sjöman i all ära, han gör det bra i den där boken. Så nu vet vi vilken litteratur jag läser på kvällen. Ja, så är det. Men det är underbart när väckelse rör människor. Och jag tror Gud önskar att det ska vara någonting av vår passion. Att vi hela tiden längtar efter att Guds kraft ska få lösa och befria människor. Den här boken kostar 100 kronor och sen vet ni att jag har en CD där, samlings-CD. Den kostar också 100 kronor, men tar man en sån, sen, ja, hur var det nu igen då? 100 kronor för första produkten och sen matar man på med hur många man vill, 50 kronor styck. Han är med nu. 100, 150, 200, 250, så fortsätter man tills man är uppe i en tusenlapp. Då har man fått ganska många grejer med sig som man kan evangelisera med. Det är därför vi har gjort den här samlingssedeln bland annat. Då är det tidigare inspelningar och vi har plockat ut dem vi tyckte var bäst och folk har önskat mest. Och eftersom inte det då är kostnader i studion så kan vi göra så där. Och jag är så glad för ibland är det folk som säger jag vill ha 10 stycken. Och jag har kommit på ett knep till. Du vet att man bor inte i Småland för ingenting. Så, och det är det här. Du blir bjuden, kom bort på kaffe säger de. Och så tänker du, ja nu måste jag ha en blomma med mig idag va. Det måste du inte alls. Du har ett förråd hemma med CDs. Så kommer du och säger, det här är bättre än en blomma. Varsågod, trevligt att jag får komma till dig och dricka kaffe idag. Och så har de någonting som inte vissnar så fort. Utan de kan spela igen och ändå bli till välsignelse. Bara ett gott tips. Ja, så ska vi läsa Guds ord då. Nu har vi haft något som vi kunde likna ett bibelstudium här under dagen. Nu har jag... Nu tar jag mig friheten att vara evangelist här nu och prediken. Nu ska vi läsa något väldigt välkänt här som vi ska utgå ifrån i Matteus 7, 7 versen. Då vet redan någon här vilken vers det kommer. För ni är så väl bekanta i Bibeln. Men nu läser vi, bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer, jag tycker om det där, hur mycket mer, ska vi säga i korus, hur mycket, en gång till, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Och i ett annat av evangeliet så står det, hur mycket mer ska han inte ge helig ande? Underbart. Halleluja. Men i det här mättade bibelstället, är det ett uttryck som jag liksom tänker på ikväll? Vem ger sin son en sten när han ber om bröd? Ja, det vore väl ganska orimligt. Nu kan en sten ju vara väldigt vacker. Jag var någonstans var jag nu var. Och då fick jag som avskedsgåva en sten. Ja, den var väldigt vacker. Och de hade målat något bibelord på den. Den var riktigt prydsam. De tyckte jag skulle ha den ute i trädgården. Eller var de nu ville jag skulle ha den. Så jag släppte en sten med mig hem. Ja. Men för den som är hungrig, så får ju stenen vara hur vacker som helst. Håller du på att svälta ihjäl, hjälper det inte ens om det är en edelsten. Eller? Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld, hörde vi alldeles nyss. Ja, men när det inre ropar efter liv, livets bröd, då mättas den inte med sten. Inte med något surrogat. Inte någonting som liknar bröd heller. Det är det vi ska tala om här ikväll lite grann. Istället för, glöm inte de orden. Nu ska jag berätta för er att för ett antal år sedan så predikade jag i Helsingfors. Där fanns en finsk församling som bar namnet Sion. Och då skriver man i Finland med två i, så du ska dra på det. Sion, är du med nu? Ja. En levande församling, och jag hade glädjen att vara där och predika. Ja, min tolk, vi färdades. Jag kommer nämligen från svenskt håll och möter några tvåspråkiga dessutom. Jag hade en ypperlig tolk. Vi fick höra det att ni får äta i olika familjer i Helsingfors. Alltså gå från hem till hem varje dag och äta lunch. Så gjorde man ju i gamla tider. När predikanten var på besök. En gång åt jag i Norge, i Dram, jag åt fårikål en hel vecka. På varenda ställe jag kom, olika hem, och åt så hade de fårikål. För det var den tiden när de slaktade fårorna, och det är ju nationalrätt, vet du. Så de bjöd på fårikål varenda. Till slut så bräkte jag som ett får hade ullsmak i munnen. Men nu var vi i Helsingfors då. Och så hände ju det här då, förstår ni, att vi skulle då äta i olika hem, och det var okej. Vi åkte runt hittan och dittan på adresser i Helsingfors och upp i lägenheter och villor, och vi åt och en dag så sa de, imorgon ska ni äta hos Plastmarta. Och jag blev ett stort Plastmarta? Ska vi äta hos... Men jag brydde mig inte om att fråga, för vet du, det är bäst att vara tyst ibland. Och jag undrar, vart ska vi egentligen äta Plastmarta? Men när vi kom till hennes lägenhet, då förstod jag. Aldrig har jag sett så mycket vacker plast. Köket var fullt, det var bananer och det var aprikoser och det var äpplen. Allt i plast. Och när vi kom in i rummet henne, så var det blommor i överflöd överallt. Färgglatt och fint, allt i plast. Som människan kallar dem för Plastmarta. Nu kan det ju hända att hon hade allergi. Hallå? Så jag har inget ont att säga om Plastmarta. Tänk att jag fortfarande inte vet vad tanten hette. Jag hörde aldrig något annat än Plastmarta. Så kommer vi till kvällens möte efter att vi har ätit hos Plastmarta. Och då är min tolk uppe och inleder mötet. Och då hör jag honom till min förskräckelse, så säger han plötsligt, jag vill hellre vara en liten oansenlig tussilago som lever än ett helt stort fång med röda rosor av plast. Och goda värt, tänkte jag, Plastmarta, hon sitter ju i mötet. Men jag tror hon var så frälst så hon klarade det också. Men erkänn att ibland är det svårt att se skillnad. Så jag gör faktiskt många gånger när jag kommer någonstans. Jag måste känna på dem. Och ibland känner jag fel också. För det finns vissa blommor som känns som plast. Ja, och jag vet ju de som går och vattnar plastblommor också. Bara för att de inte vet någon skillnad. Ja. Alltså, du vet det där som är så snarlikt. Ja. Då tänker jag så här, hörni. Vi lever ju en tid. Vi är alla medvetna om det profetiska i den här tiden. Och Bibeln säger så här. Redan Paulus sa det. Redan nu, sa han, är antikrist ande i verksamhet. Då kan man säga, hur mycket mer är inte antikrist ande i full verksamhet idag? Antikrist är ett sammansatt ord. Antikrist. Anti betyder mot. Och det är förståeligt. Men det kan också översättas för. Med istället för. Och jag vågar påstå att för levande kristna och Guds församlingar är inte anti i betydelsen motstånd det farligaste. För det skärper ofta. Öppet motstånd och något skärps. Men det där är så förrädiskt, det där istället för. Därför att det kan vara så snarlikt. Och nu tänker någon, men hur ska vi klara det här då i den här tiden? Jo, om vi vill ta vara på gudomliga kvaliteter och resurser, så finns det någonting som heter andebedömningens gåva. Och det finns en stark, mäktig ande av den helige ande som Gud ger sitt folk. Det är inte tänkt att vi ska liksom, för varje vindkast i läran, så ska vi liksom bara vara som vindflöjeln eller något annat, utan amen. Herren ger sitt folk en härlig, fräsch ande, så vi ska kunna känna det som är rätt och äkta. Det vill vi ha, eller? Amen. Jag är helt säker på att Herren har inte tänkt att hans församling ska gå i blindo. För om blinda leder blinda, då är det dåligt resultat. Utan Herren har tänkt både skärpa och glöd. Amen. Och vi behöver det i den här tiden, en tid för antikrist. Hörrni, nu måste jag riktigt få testa lite. Det blir väldigt härligt det här mötet, men jag ska ta lite allvarligt också. För det är bra. Harry Schumann, han sa det, så predikade de då. De tog väldigt mycket allvar och sen tog de härligheten efterpå när folk var riktigt i botten. Men nu är jag ingen Harry Schumann. Men i alla fall, har ni tänkt på vad mycket som är oäkta i den här tiden? Och det debatteras hela tiden och naggas i kanten det här med, håll igen nu, äktenskap. Smaka på ordet lite ett ögonblick. Äktenskap. Hallå, var ni fortfarande här?
Ja.
Säger det dig någonting? Ja. Du förstår att när Paulus tar upp de här olika samlevnadsförhållanden, speciellt i det här farliga kapitlet Romarbrevet 1, ni vet, där han tacklar homosexualitet och sådant, och säger människor är ett offer för det, därför att man inte ger sanningen rum, då blir man ett offer för villfarelsen. Och då börjar man tänka. Och det är nästan skrämmande, förstår du. När levande Guds församlingar bara prutar ut och bara stiger ner ifrån den höga andliga tronen och accepterar vad som helst. Och man skriver om det i kärlek och bla 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 bla. Och jag vet inte vad. Är du med nu?
Ja.
Medan Bibeln vet vad som är äkta. Ja. Ja, det var en underlig predikan, säger du. Det kommer mer. Håll i dig bara. Vänta bara. Det kommer mer. Nu vill jag fråga er. Tycker ni, gillar ni att ta plagiat och andra hands sortering om det finns äkta vara? Får jag se någon här som är så dum, rent ut sagt, så du väljer någonting. Om det finns en äkta vara, så tar du det som är sämre. Ja, men varför gör man det i vår tid? Varför gör man i kristenheten ibland sådana val? Kan du begripa det? Varför gör vi predikanter ibland sådana val? Är det för att behaga människor och tidsanden? Kan det vara så? Ja. Nu förstår ni, är det så underbart att vår frälsare, han står för det som är äkta. Jag känner mig plötsligt väldigt, väldigt glad inombords. Halleluja. För det som har med, ja, så här står det i min bibel angående ämnet vi har varit inne på idag. Så står det så här, alltså alla de där förebilderna i Gamla testamentet, de var underbara. Paulus säger de hade en härlighet. Men, säger Paulus, det är bara en spegelbild av verkligheten. Och då kan jag inte förstå att folk väljer att leva i spegelbilden i Gamla förbundet när man kan leva i verkligheten i det nya. Mig icke begripa, jag vara dum. Jag icke förstå det. För nu, mina vänner, så finns det ett överflödande liv i Kristus Jesus. Och min bibel säger, med tanke på det ämnet, verkligheten är Kristus. Halleluja. Och han är här ikväll. Oh! Tack underbara Jesus. Ibland känner jag mig, jag är inte högmodig, inte så det stör i alla fall. Men jag menar så här, jag känner mig faktiskt privilegierad och stolt över att få predika Jesus. Jag skäms inte ett ögonblick. Ja men halleluja, det är ju han som förlöser själarna. Det gamla evangeliet har kraft i sig. Varför skulle vi ge människor stenar när de ropar efter bröd, livets bröd? Kära församling och vem ni nu är här, gratulationer till er för att ni vill stå för ett enkelt, men enkelt och bra, härligt, radikalt evangelium. Halleluja. Underbara Jesus. Underbara Jesus. Och nu kommer jag inte att tala länge ikväll. Jag har talat mest av er allihopa idag. Så jag börjar snart känna mig som talför man. Men jag ska ju hem ikväll också. Så jag kommer inte att tala länge. Sen ska vi be. Och vi ska smörja sjuka med olja. Jag har lovat det. Och en syster, hon kom med oljaflaska. Har du ingen oljaflaska med dig? Så, nej, jag hade ingen oljaflaska. Då kommer jag med en oljaflaska här, sa hon. Så, där fick jag mig. För att jag inte hade någon oljaflaska. Men då får man lita på den heliga andes smörjelse istället. Eh? Men nu har vi både också, tack och lov och pris. Nu ska jag proklamera någonting här som har med verklighet att göra. I Kristus är det verklig frihet. Halleluja. Den sonen gör fri är verkligen fri. Halleluja. Så kom de då, fariser och skriftlärda, runt Jesus. De har börjat lite grann tro på honom, står det. Och så sa han, den som gör synd är syndens träl. De protesterade så långt redan. Och så sa de, vi är fria män. Det är väldigt märkligt. De var ockuperat hela landet av romarna. Men de sa, vi är fria män. Vi är Abrahams barn. När Jesus sa, den som gör synd är syndens träl. Men om sonen gör er fria, då är ni verkligt fria. De religiösa dogmerna och lagbuden kunde inte sätta fri. Nej. Men Kristus som är lagens uppfyllelse i vårt ställe, han sätter fri. För några år sedan var jag i Polen. Jag har haft glädjen om. Eller vi i vårt arbete har vi haft glädjen om. Många år stötta. Fängelsearbete i Polen. Vi har en broder där som heter Wlodzimir Kobus. Jag gillar killen. Han har byggt upp ett enormt förtroende hos fångvårdsmyndigheter och alla. Som frikyrkopastor i ett ärkekatolskt land har han ändå blivit accepterad. Det är unikt i fängelseindustrin, så att säga. Så han har eget själavårdsrum bland annat på vissa fängelser. Fångarna får söka upp honom. Gud alena vet hur många som har blivit förvandlade genom hans arbete. Och vi fortsätter stötta honom hela tiden. Vid ett av mina besök där så ordnar han till ett möte. Det gör han nästan alltid. Han ordnar så vi kommer i fängelse. Som regel kommer vi ut därifrån också, men han ordnar så vi får komma in och predika, ha möten. Och det här mötet blev mycket speciellt. Faktum är att jag berättade i min bok där också, kom jag på nu, Ögonblick av nåd. Jo, det var ett rannsakningshäkte. Alltså fångar som skulle dömas, andra som hade fått sina straff och skulle ut på anstalter och avtjäna. Och vi kom in i en sal ungefär lika stor som den här, och ett antal män kommer in. Vakterna står där utplacerade med såna här halvautomatvapen, stod de full beväpning på, och de hade förvarnat oss. Idag är det tufft klientel, sa man. Idag är det mördare. Det är de grövsta brottslingar som ni möter idag, våldtäktsmän. Många kommer ha livstids fängelse och kommer aldrig ut ur fängelset längre. Och det är klart, mina vänner, när du vet att du har ett tillfälle att möta ett sådant klientel av människor, då måste du fråga Herren lite extra. Då går man inte in på sparken, utan då måste man verkligen tala med Gud. Är det inte sunt och riktigt att tänka så? Så tänkte jag. Jag hade med mig ett par mycket duktiga gospelbröder som riggade upp sina elgitarrer. Och när fångarna kommer in, så några av dem lite yngre, de var, ja, ni vet, tänk att man i den situationen ska försöka vara tuff också. Ja. De nojsade, alltså det var religiöst också, du vet, attityden mot varandra. Så. Men det är underbart med Guds ande när gospelbröderna tog sina gitarrer och började sjunga. De kunde inte sjunga polska, de sjöng på svenska, de sjöng på engelska, och jag tror inte någon begrep någonting av orden. Men anden var där. Så man såg ganska snart, nu är det kontroll. Nu är det stilla, nu är det tyst. Alla lyssnar. Och jag hade fått veta att jag får 20 minuter att tala. Och som jag sa, jag hade verkligen frågat Herren. Och nu tänker du, han är inte klok, Henry. Och det kan ju diskuteras, naturligtvis. Men Herren gav mig att tala över de här orden, den sonen gör fri. Är verkligen fri. Komma till ett fängelse, säger du, och ta den texten, det liknar ingenting. Men jag hade fått den. Och Herren gav också tankarna. Och jag tror Gud är en stor strateg. Han är också psykolog på något sätt. Så när jag började, så vände jag mig först till fångvaktarna. Och de stod ju där med sina vapen och full kontroll vid dörrar och hörn och lite varstans. Och jag sa, ni är fria män, säger ni. När dagens pass är slut, ja då går du härifrån. Du tar din cykel eller du tar din bil, eller så vandrar du hem och säger, jag är en fri man. Men du kan vara bunden på insidan. Av otrostankar, av allt möjligt. Hat och begärelser av alla de slag. Så fastän du är fri till det yttre, är du fången i din själ. Det där var nog Guds psykologi. För plötsligt hade jag fångarna på min sida. Han predikar för fångvaktarna. Ja, men det är bra predikanter där. Jag anar mig att den heliga ande hade ordnat det så. Och så fick jag vända mig till fångarna. Och jag sa ungefär så här. När kvällen kommer är du inlåst i din cell. Och du sitter med alla dina tunga mörka tankar. Kanske skuld över vad du har gjort. Du kanske är upprorisk och du säger, det här är orättvist, jag är feldömd och jag vet inte hur du egentligen har det. Du är berövad all din frihet för lång tid framåt. Men, sa jag, Jesus kan sätta dig fri på insidan. Din skuld kan bli försonad med Gud. Så även om det är blodrött för dig, så kan du uppleva förlåtelse. Du vet, jag fick predika det där gamla härliga evangeliet om en Jesus som kan komma in i ditt liv och få bojorna att brista. Jag vet inte hur många möten jag har avslutat och gett inbjudan i Afrika, i Bolivia, andra länder, hemma i Sverige eller Finland. Jag vet inte, det måste bli många på 50 år. Så där kanske man har en viss rutin. Man kan nog få folk att gråta också, om man vill. Förstår du vad? Vi missbrukar inte det, men en viss rutin kommer. Men aldrig har jag känt mig, tror jag, så hjälplös som i fängelset. Därför att man känner, nu är Guds ande över dem, men hur avslutar man här? Så jag, inom mig så ropar jag, helige ande, de är gripna nu. Nu måste du hjälpa mig. Hur ska jag nå de här männen? Med en inbjudan. Och jag måste erkänna, den heliga anden, Det är nog det gottaste vi har sedan Jesu Kristi död och uppståndelse. Tro mig. För det förunderliga var att knappt har jag liksom inom mig sagt, helige ande hjälp mig. Så hör jag den heliga ande ge mig maningen, gå ner på knä. Gå ner på knä på golvet och bjud in den som vill bli fri idag att böja dina knän tillsammans med dig. Så jag bara gjorde det. Till deras förvåning så ställde jag mig alltså på knä på det smutsiga golvet där. Och säga genom tolken, den av er som idag vill bli fri och ta emot Jesus, kom och böj era knän här tillsammans med mig. Jag lovar att det blev tyst. Vakterna stod som stelnade, dödstysta. Du, en minut när det är dödstyst, den är väldigt lång. Väldigt lång. Inget hände, det var bara dödstyst. Och då hör jag den där förunderliga rösten. Jag hör inga röster och ändå hör jag röst. Kan du begripa det? Jag brukar säga, tack gode Gud, jag hör inga röster. Nej. Och ändå vet man att Gud talar. Någon begriper vad jag säger. Eller, ja. Och den där rösten sa, bara lugn. Det går vägen, hör jag. Det går vägen. Bara vänta lite till. Så jag fortsatte vänta i tystnaden. Och då ser jag plötsligt en man. Han satt där i mitten. I skaran av män. En något äldre man, ålder obestämd, eller också hade han gått igenom så mycket lidanden och elände i sitt liv. Ansiktet var väldigt fårat, han var märkt liksom av livet, som jag säger så. Och jag ser den där mannen och plötsligt upptäcker hur det bara blänker här. Han sitter och gråter. Du, han lyfter inte en hand, han ville inte visa hur rörd han var, men tårarna bara strömmar här. Och så plötsligt bara reser han sig. Och så kastar han sig rakt långt på golvet. Där framme. Och gråter som ett barn. Hela kroppen skakar under gråt. Gud, han ena vet när han hade gråtit sist. Och jag hör den heliga ande viska. Vänta. Ta det lugnt nu. Vänta, vänta. Så vi väntar lite till medan mannen ligger där och gråter. Då plötsligt ser jag en till som börjar gråta. En lite yngre man. Och så ger han upp. Och så kommer han. Och så väntar vi igen. Och så har vi om ett ögonblick 14 stycken av dessa hårda, råbarkade män som alla ligger och gråter eller på knä, gråter som barn. Och så får vi be frälsningsbön med dem. Alltså sådana händelser, de är oförglömliga. Och jag tänker mig att Vladimir Kobus, han fick en hel del att göra efteråt. Vi försvann ju därifrån, men vi var en stark upplevelse, rikare. Den sonen gör fri. Är verkligen fri. Då är det inte en proklamation om frihet. Det är inte ett fritt uppträdande i någon sorts arrogans. Utan man är fri på riktigt. Halleluja. Och då kan man sjunga som man sjöng i gamla tider. Nu är min synd förlåten. Nu är min ande fri. Och i mitt hjärta sjunger lovsångens melodi. Var det så? Vi har en god vän i Hangö i Finland. Han heter Stefan. Alla borde möta Stefan någon gång. Alltså, om jag säger så, han är 55 år ungefär idag. 22 år av sitt liv har han suttit i fängelse. Det säger nästan allt. Tack. Du till och med ser när jag har snuva. Och när jag är törstig så hämtar du vatten. Du måste vara en ängel fast jag inte ser några vingar på dig. Men i alla fall, tack ska du ha. Ja, tack käre gode Jesus. Stefan, han upplevde Jesus för en 20 år sedan ungefär. På ett så radikalt sätt. Så hela Hangö, hela den delen av Finland är förundrad alltså. Poliserna är förvånade. Rättsväsendet vet inte vad de ska tro. Ett hopplöst fall i narkotika, våldsbrott av alla de slag. Och så bara kommer Jesus in i bilden. Och han blir döpt i den heliga ande. Och idag är han ett vittne för Jesus. Och överallt där han går fram så är det bara wow. Alltså han strålar ut glädje och kärlek. Och människor dras till Kristus. Halleluja. För den sonen gör fri. Du, det där kan man inte klistra på människor. Det där kan inte religion göra. Inte beslutsamhet att lyfta sig i kragen eller nej, men Jesus kan. Halleluja, Jesus kan. Den sonen gör fri
är verkligen fri. Jo, jag ska berätta om denna brodern. Det var så här att när han hade blivit frälst så var det ju mycket våldsdåd i bagaget som han hade gjort. Tänk då att Kan han tog sig för att söka upp varenda en affär där han har gjort inbrott och rån. Ja, ni förstår, när han kommer och söker upp ägarna till affärerna och säga, jag är här bara för att berätta, det var jag som gjorde det där inbrottet, det var jag som gjorde det där våldsdådet, nu vill jag komma och betala igen. Alltså, det sätter spår efter sig. Och som regel går han därifrån och de säger, men om Jesus har frälst det så går i frid, liksom ungefär, att vi har inga krav på det längre. När polispiketten möter honom på gatan så kommer rutan ner och, hallå Stefan, är det bra idag? Ja. Och så kom han på, det här ska jag nu berätta när jag lämnar Stefan. Han kom på, förstår ni, att han hade, om det var ett källan i huset, en massa farliga saker. Inbrottsverktyg. Inte bara kofötter, utan hade bland annat ett avsågat hagelgevär. Det är livsfarligt, vet du, för det sprider svärmen av hagel. Som han har använt när han har hotat och gjort våldsdåd. En gång sa han till mig, Henry, jag är så glad att jag aldrig lyckades ta ihjäl någon. Men det var snubblande nära ibland. Också någonting att vara glad över när man har blivit frälst. Jag tog aldrig livet av någon. Nej. Och nu får han problem, Stefan. För vad ska han göra med de här vapnena han har av det ena och det andra slaget? Och lite knivar och annat, du vet, finnarna och pok och jag vet. Bara rispa, inte hugg. Ja, du vet allt det. Och nu får han dåligt att vara. Men han har ju ingen licens på vapnena heller. De tar ju mig, jag hamnar ju i fängelse igen för jag har ju ingen licens på mina vapen. Men han tänkte, det får bära och brista. Så han tog alltid en kasse, en stor kasse. Dit får hagelgeväret och dit får allt samman. Så kommer han in på poliskammaren. Hej på dig Stefan, hur är det idag då? Jo, sa han, jag har någonting här som ni ska titta på. Så lyfter han upp hela den där kassen på bordet. Och polisen öppnar, lyfter upp hagelgevär och avsågat och knivar och kofötter och det ena som det andra. Vet ni vad polisen sa? Har du mera hemma så kommer det också. Tack ska du ha. Och så avskrev de alltihop. Ja. Vad handlar det om? Den sonen gör fri. Är verkligen fri. Nu skulle vi kunna ta en rejäl stund och tala om sånt som kan binda. Men vi nöjer oss med att säga. När Jesus sätter fri. Då är det verklig frihet. Amen. Halleluja. Så nu ska du ta utmaningen här ikväll. Och säga, Jesus, det här området där jag kämpar, nu lägger jag det under Jesu blod, så är det frihetens klockor som ringer ikväll. Amen. Och så fortsätter jag ännu med en sak och så blir det snart amen. Jag kan ju inte ta hela registret nu, förstår ni. Men så säger vi så här. Verklig glädje. Hallå? Verklig glädje. Och så såg jag ett ord som Paulus använde i Romarbrevet. Då säger han så här. Med den glädje som den helige ande ger. Och då plötsligt anar jag ett djup. Nu var det inte den flabbiga glädjen som liksom att bara visa upp någonting. Utan nu satt det på djupet. Amen. Vet ni, ibland blir jag lite bedrövad. Det får man bli. Över att vi kan vara så snara i omdömen ibland när det gäller företeelser som den heliga ande gör. Och här sistens så kolliderar jag med någonting sånt där inte igen på ett forum och jag tänkte bara tråkigt. För jag vet att när den heliga ande verkar så sker det tecken och under. Många människor de vill inte ha något tecken på Guds närvaro. De har blivit så vuxna, så de vill inte ha något tecken på Guds närvaro. Mm. Men mig har Herren lärt, jag säger som Paulus, mig har Herren lärt med tiden att vara väldigt försiktig med omdömen när Gud möter människor. Jag menar, kunde en skugga användas av Herren till att bota sjuka, då kan nästan Herren göra precis som han vill. Amen.
Ja. Nu tänker jag inte ge dig en provkarta på tecken när den heliga ande verkar. Inte alls. Nej. Men jag ska berätta, jag ska föra dig till ett möte i Åbo i Finland. Som jag fick vara med om vid ett tillfälle. Det blev mycket, mycket dråpligare än vad vi hade tänkt oss. När vi kommer till eftermötet och bjuder fram människor så blev det snabbt en ganska stor kö. För det var en ganska stor lokal och mycket människor. Och så kommer bland andra en kvinna fram. Hon hade sådana gamla tidens hjälpmedel med kryckor ända upp under armen. Alltså sådana här, vet du, riktiga stöd kom hon med. Och kommer långsamt framåt. Och när hon kom fram så räckte hon fram sina händer. Krokiga, verkbrutna till oigenkännlighet. Det var bara klor. Och hela kroppen söndervärkt på samma sätt. Gud vad den människan måste ha lidit. Och nu sträcker hon fram de här händerna och tittar oss i ögonen. Och säger, kan Jesus göra någonting åt det här? Alltså vilken fråga. Jag lovar dig, troshjältarna blir väldigt små. Omedelbart. All religiös tuffhet ramlar bort på ett ögonblick. Kan Jesus göra någonting åt det här? Men atmosfären var väldigt stark. Så vi sa det, ja, okej, Jesus förmår. Och så tänkte vi för oss själva, ja Jesus, det här får nog du köta. För det här klarar inte vi upp. Och Gud är god. Innan någon hinner göra någonting så brakar det till. Ingen var beredd ens. Jag tycker det är bra när folk är beredda. Men ingen var beredd att ta emot henne. Så det bara kraschade till. Och så låg hon där med sina stöd och allt sammans på golvet. Och nu bröt jublet ut, ska du veta. Alltså anden kommer över denna kvinna. Ibland lät hon som en undulat. Och ibland var det en lärka. Hon skrattade. Hon hade alla sorters leten du kan tänka dig. Människan. Och hon jublade för Herren. Och hon skrattade. Och vi tänkte, åh vad Gud är god som välsignar henne. Det behövde hon som är så verkbruten. Jo du. Medan hon jublar där så sprider det sig i lokalen. Så Guds ande tar den ena efter den andra. Flera hundra människor kommer i anden. Har ni varit med om det? Det är helt sanslöst alltså. När Guds kraft bara tar över och folk kommer i anden överallt. De hade inte en chans. De ramlar under bänkarna och de får överallt. Guds kraft bara tar dem överallt. Och de möter Gud på ett underbart sätt. De fick köra folk hem från mötet efteråt som var i anden, för de klarade inte att komma hem annars. De fick bära dem upp i lägenhet och bädda ner dem. Jag ska berätta om en sån kvinna sen. Men nu den här kvinnan som var så verkbruten. Vi tänkte, tänk vad Gud var god mot henne. 4 månader efteråt är jag i Norge på en konferens. Då är det ett bussällskap från Finland kommer dit i konferens. Och så en dag säger jag, en kvinna kommer på högklackade skor, handväskan under arm. Kommer hon över konferensplanen och så gensköt hon mig. Ja, hon ville hälsa. Jaha, sa hon. Känner du inte igen mig? Ja, sa jag. Jag har väl sett dig någon gång förut. Så säger predikanten när de inte känner igen dig. Så nu vet du det. Jag har nog sett dig någon gång förut. Men hon genomskådade mig direkt. Och så gjorde hon, vet ni vad? Sträckte hon fram händerna. Nej, sa jag, det är inte du. Jo, sa han, det är jag. För nu såg jag raka, fina händer och fingrar. Och så säger kvinnan, vet du den där kvällen när glädjens ande kom över mig. Från den stunden började en läkedomsprocess i min kropp. Så jag blev bättre dag efter dag. Titta nu, sa hon, jag går obehindrat idag. Till och med mina fingrar är utretade. Och där stod vi och grät lite tillsammans och tackade Jesus. Vad annat kan man göra? Och sa, du är helt underbar här. Underskatta inte glädjen i Gud. Jag tänker på den där församlingen i Västgötland. De har rotat i gamla protokoll. En gammal, gammal församling. Har de rotat i gamla protokoll? Och så hittade de ett årsmötesprotokoll. Anno någon gång. Långt tillbaka. Och så står det där. Församlingen tog på förslag av en följande beslut. Att inför det nya året införa en större glädje i församlingen. Och det står i årsmötesprotokollet som en punkt. Men det intressanta är att när de börjar titta i församlingsprotokollen efter det, så har församlingen en stark uppgång i medlemmar. Så det var inte helt fel att ta det beslutet om lite större glädje. Nej, men vad jag menar, det är det. Ju mer vi öppnar för den heliga ande, ju mera frihet blir det i anden. Halleluja. Men nu ska jag ta den där kvinnan de körde hem där borta i Åbo. De fick ju liksom inte henne på fötter ordentligt, så de bar henne och körde hem henne upp till lägenheten, låste upp och bäddade ner henne. Hon var också på konferensen i Norge. Nu kom hon och så sa hon: vet du, jag var i anden 3 dygn, sa hon. 3 dygn gick jag bara omkring och talade i tung, och jag var som i en annan värld, och jag glömde totalt bort att jag har svårt hjärtfel, och jag glömde ta medicin. På 3:e dagen då kom hon på mig: jag är hjärtsjuk, jag har inte tagit min telefon. Jag blev rädd, sa hon. Jag får dit i mina burkar och jag slår in med medicinen. Och jag blev sjuk av medicinen och fick åka till läkaren. Och det slutade med att läkaren tog bort all medicin och han sa: du har en ung, frisk flickas hjärta i dig. Ja, men varför ska vi underskatta vad Gud gör eller vad Gud kan göra? Halleluja. Vi talar om verkligheter. Amen. Och det vill vi gärna ha mer av, eller? Tycker ni jag ska säga amen nu? Nu räcker det, säger du. Ja. Ja, men vi tar en sak till nu, Henry. Nu sätter du fast Bibeln så de begriper att du snart tänker åka hem. Jo, så här. Om jag säger så här gammelmodigt då. Verklig frid. Frid som ej världen kan ge. När han förde min själ från mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. Ibland så tänker jag, om det fanns ett piller på apoteket som heter frid, du skulle få se vilka köer. Du skulle få se vad folk var beredda att betala. För sanningen den, det är precis det man betalar för idag. Mm. Därför att man är så har sån ofrid, sån ångest. Vet du, Sverige behöver Jesus. Häromdagen såg jag detta fruktansvärda, hur självmordsstatistiken ökar i Sverige, inte minst bland de unga. Skolor, skolbarn orkar inte leva. Nej. Om man skulle vara betala, vad skulle man inte betala för att få frid? Och så finns det någonting som inte går att köpa för pengar. Och så står han fram, han som inte ger stenar när vi behöver bröd, och så säger han: min frid ger jag dig. Inte det som världen ger. Halleluja. Tack Jesus. Det här är underbart med Jesus. Åh, det är underbart med Jesus. Lämna aldrig Jesus. Ge Jesus stort rum i hjärtat. Ska vi vara överens om det? Vi ger honom det alltihop. Han är värt det. Halleluja. Underbara Jesus. Nu ska vi be. Nu går vi i bön till Herren. Vårt tema ikväll, det var: inte stenar när vi begär bröd. Vår himmelske fader, han ger det som är gott. Han ger helig ande åt sina barn. Underbara Jesus. Vi går i bön för Herren. Hur många längtar att möta Jesus ikväll, så lyfter era händer för Herren, ska vi be. Gud vare med er, Jesus välsigne. Halleluja. Jag upplever att en längtan har ackumulerats under mötets gånger. Nu kommer Herren att fylla den längtan, för det är skapat av Gud. Och jag säger, ta emot den helige ande nu. Ta emot Guds kraft i ditt liv. Tacka Jesus för Golgata, det är en genväg till välsignelse. Tacka honom för blodet, tacka honom för kraften. Tacka honom att du är Guds barn och fri och frälst. Halleluja. Karamashando gloria. Skulle någon ha haft tvivel på den saken, så ta bort tvivlet nu och börja tacka din frälsare av hela ditt hjärta. Jesus, Jesus, Jesus. Åkalla Herrens namn. Christola maitola praedustikinia. Så är vi i bön för Herren nu. Nu ska jag anföra er igen en fin gammal kör. som ni också känner igen. Sen ska vi be. Ta emot den gudomliga kraft ut i frälsarens dyrbara blod. Ta emot denna kraft som det heliga haft, och du fruktande själ, fatta mod. Ja, ta emot den gudomliga kraft ut i frälsarens dyrbara blod. Ta emot denna kraft som det heliga haft, och du fruktande själ, fatta mod. Ja, ta emot ut i frälsarens dyrbara blod. Ta emot denna kraft som det heliga haft, och du fruktande själ, fatta mod. Ja, ta emot den gudomliga kraft ut i frälsarens dyrbara blod. Ta emot denna kraft som det heliga haft, och du fruktande själ, fatta mod. Halleluja. I en av verserna där så står det: gå i blodskällan ner, Jesus tvår dig in nu ren. Märker du att det jag talar om här ikväll, det är inte någonting som är kanske, eventuellt, om alla bitar faller på plats, utan det är fullbordat. Källan är öppen, den är fri. Himlen är öppen över dig för Jesus skull. Så jag bara säger till dig, möt Jesus underbart. Han rör vid dig nu. Kurri alla baradala bashando gloria. Känn Guds ande vilar över dig. Leheba shinya kuramatu. Ordestia lefendia la poitala mashtalo gloria. Yes, med den auktoritet Herren gav oss som sina tjänare, uttala befrielsens ord över dig. Var fri i Jesu Kristi namn. Halleluja. Åh, vad du är underbar, Jesus. Nu ska jag ta den där oljeflaskan här, och tillsammans med bedjare och förebedjare här i församlingen, ni ska vara med och stötta på här nu. Så ska vi säga så att vi reser oss, och alla som vill möta Herren, kom, så ska vi be.
Ja.
Halleluja, varsågoda, ni får resa på er. Den som vill ha hjälp i bönen nu för bön, kanske blir smord med olja, kommer. Men vi har bön. Nu är det bönemöte. Nu har vi haft bibelstudier, nu har vi haft väckelsemöte. Nu är det bönemöte. Halleluja. Kära broder, Jesus bor i ditt hjärta. Underbart. Halleluja. Ska vi smörja dig med olja? Den himmelska andens smörjelse vilar över dig.